Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 6:e avsnittet av Släpp sargen. Hur mår du, Robin, nere i Schweiz?
Fortfarande toppen, tycker jag. Ganska väl genomförd landslagsvecka. Vi spelade ju bara en match, men vi vann. Utöver det har det inte blivit mycket gjort. Alltså. Men den var godkänd. Ja, hur mår du själv?
Nej, men jag mår väl ganska bra. Jag tycker det är skönt att hockeyn har dragit igång igen. Men jag är fortfarande ärrad efter att under förra veckan här har legat och skakat som ett asplöv av oro.
Oj.
Ja, det landade ju in, när vi spelar in det här så är det för ett antal år sedan, så landade ju in ett antal värvningar i Hockeyallsvenskan och SHL. Bröderna Davidsson till Västervik, och det var Gunler till Brynäs, De Sousa till Luleå, En till Frölunda, Kaelov till Växjö och Härsli till Malmö och så vidare. Och jag såg att det var väldigt många som försökte göra sig duktiga kring det här, att man är så oroliga för klubbarnas framtida existens, om de verkligen kan agera så här i de här tuffa tiderna och så vidare.
Ja, fan, du låter ju vansinnig.
Nej, men exakt, raseri. Nej, men jag stämmer väl inte riktigt in i den här ligger och skakar över klubbarnas existensoron som verkar drabba så många.
Nej.
Men i övrigt mår jag bra.
Ja, skönt.
Jag vet inte, hajade du till när det började ploppa in massa spelare här och var?
Ja, lite intressant blir det ju. Det blir ju som en covid-19 silly season mitt i, alltså det är ett ska jag säga, spännande läge att man ändå vågar ta in spelare på något sätt, kan jag känna.
Det här handlar ju inte om att jag inte begriper det allvarliga i den här situationen. Jag tycker bara det är kul att folk känner sig så himla duktiga och liksom, ja. Jag tror ju att klubbledare har ganska bra koll på plus och minus i sina klubbar och hur man kan hantera sådana här grejer. Jag tycker det är lite mysigt och jag vet inte.
Ja, vi får ju ändå hoppas att de har tänkt till lite innan de gör värvningarna, och de flesta känns ju ganska kloka, så att de inte målar in sig ett litet hörn, så att säga.
Precis så. Det ska bland annat bli jävligt spännande, måste jag säga, att se Patrick Hersley som är tillbaka i SHL. Det var väl säsongen 13-14 sköt han 24 mål från blå där. Sköt som jävla häst.
Ja.
Så det ska bli intressant att se vad han kan göra med Malmö.
Ja, men det ska bli intressant att se de här spelarna som inte har täckt hans skott innan. Hur de reagerar nu. Om de jobbar lite mer stick om pack eller om de lägger sig i skottlinjen och lägger sig ner som Salming. Jag tror att det kan bli ganska mycket stick om pack faktiskt.
Ja, det känns så, va?
Ja.
Ja, men det ska bli jäkligt kul att följa. Men nu tycker jag vi kickar igång veckans poddavsnitt. Tre Kronor tog ju inte en enda poäng i Karjala Tournament här. Har du hämtat dig efter den besvikelsen?
Det är tungt fortfarande, såklart. Många sömnlösa nätter, det får jag säga.
Ja.
Nej, det är skämt åsido. Någonstans vill man väl alltid att Sverige ska vinna vad man än ställer upp i landslagssammanhang. Men ja, jag har inte kollat så mycket faktiskt med handen på hjärtat.
Det har faktiskt inte jag heller. Jag tänkte inte ens att vi skulle prata så mycket om Tre Kronor. Utan det jag hajade till på var att jag såg att experten Erik Granqvist, jag måste säga att jag vanligtvis högaktar. Jag tycker han har bra koll och kommer många intressanta infallsvinklar. Han totalsågade SHL och nya regeltolkningarna i ligan.
Mm.
Han sa bland annat: De har försökt göra ändringar som liknar NHL där man är väldigt restriktiva mot slashingar och hakningar, men svensk ishockey har tagit det till en ny nivå. Nu får man inte ens slasha mot klubban eller tävla om pucken. Det har varit parodi stundtals i SHL. Nu när vi ser hur avklädda Sverige blir av Tjeckien ser vi att detta inte är en väg framåt. Jag blir orolig för svensk hockey om det här svamlet ska få fortsätta. Han verkar ju helt enkelt anse här då, Granqvist, att det finns en rät linje mellan det här då att Tre Kronor förlorade som gott som alla dueller. Tycker du att det har varit en parodi i SHL?
Alltså, jag förstår ju vad man vill komma, men det kanske är möjligt att man har tagit lite för hårt på det, att det har blivit, att det har vickat över liksom åt andra håll. Jag gillar det han säger, att man inte får vinna närkamp längre, och det är faktiskt mycket möjligt att det kan vara så att i och med de här förändringarna i SHL, att man har tagit med sig det internationellt, och då visar det sig att ja, man förlorar lite många man mot man dueller och då kan det ju bli så att man blir utskåpad i Carrie eller tournament, va?
Ja, precis. Hur, om vi tar de här då specifikt, typ slashings och hakningar, hur störande är det?
Att åka på det, tänker du, eller att...
Att drabbas av det, om vi så säger.
Nu är inte jag kanske den här finsnickan på det sättet. Hade du frågat Ryan Lash så hade du fått ett utlägg på en timme nu kanske om hur jobbigt det är. Men,
ja, just
men
det.
För mig, jag vet inte. Alltså, jag gillar ju lite det här bök och stök. Sen om det kommer in en klubba emellan så ja, det gör inte mig så mycket. Men just de här finlirarna så kan jag förstå att det är lite störande. Men jag själv kan inte säga att jag går i taket över en extra slashing, det är inte på klubban i vilket fall.
Exakt. Alltså, jag är egentligen inte kritisk till Erik Granqvist. Jag tycker mer det var intressant att han lyfte det hela.
Jag tror att det kan ligga någonting i det han säger, absolut, att man som spelar SHL kanske till och med har fått gjort lite avkall på att på sättet man går in i närkamper och så, och att det sen har smittat av sig. Det kan mycket väl ligga en poäng där faktiskt.
Men är det inte en jäkla skillnad på att så att säga gå in i en närkamp och att sätta en slashing eller en hakning för att komma åt pucken?
Ja, men ofta går du ju in med allt du har liksom, i en närkamp. Det är ganska svårt att beskriva och förklara kanske, men kommer du som en mot en och du ska gå in med syftet att vinna pucken, så går du ju in med, alltså det är på något sätt fortfarande en kampsport, och du går in med armar och ben och alltså axlar och allting, och då händer det såklart att du går in med klubban mot puck som kan missas och gå in i en slashing. Om du nästa gång då med de här nya direktiven kanske tar bort klubban lite, ja, då följer ju hela alltet med, och du kanske inte går in med samma typ av järnvilja, eller hur jag ska säga det, om du förstår vad jag menar.
Det jag tänkte på med det här var att ska man anpassa regler i den inhemska ligan för hockeyn i stort? Är du med på vad jag menar då?
Oh, ja, absolut. Intressant. Om vi ska anpassa för att vi ska vinna Karjala Tournament.
Ja, men alltså, om man ska hårdra det rejält så är ju det frågan. Men SHL ser väl till sitt, så att säga. Man ser väl över sitt eget hus, eller hur uttrycket nu lyder.
Ja, men jag tycker nog det, att man ska alltså först och främst värna om sin egen liga, att det är den ligan i, ja, om man ska sikta världsligt, att det är den mest attraktiva ligan i världen, så är det ju. Sen skadar det, alltså det skadar ju såklart inte om vi kan göra lite bättre ifrån oss internationellt. Men ja, intressant fråga, vad känner du själv?
Det kanske är lite naivt att tro att SHL ska värna om landslaget eller svensk hockey stort, lite beroende på hur man vill se det. Jag förstår ju att man vill ha så bra hockey som möjligt i sin inhemska liga. Och om vi tar till den här säsongen så har ju det här varit något som spelarna lyft, att de vill ha hårdare tag mot slashingar till exempel. Och då förstår jag att man i den inhemska ligan gör något åt det. Sen vad som händer i landslaget och så vidare, det tror jag man skiter fullständigt i.
Nej, det är mycket möjligt. Och sen hela den här slashing, hakning, stick, bla 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 regeltolkningssituationen kan ju ha varit att, alltså det kan ju bara vara så enkelt att man kanske har dragit det lite för långt. Och det kanske man har gjort med flit också, för att kunna dra ner lite på det. Vi pratade om det tidigare, att hur länge pallar domarna hålla i det här och sådär. Och sen att det kanske slätas ut lite med tiden, och vad är det som händer då? Är det att spelarna har lärt sig, eller är det att våra svartvita vänner har tonat ner lite med pipan. Det vet man ju inte.
Vi får väl se de framtida landslagsturneringarna här då. Kanske kommer ett facit där.
Ja, exakt. Vi har väl den här Channel One Cup som kommer upp snart.
Ja, exakt. Den här kritiken från Granqvist då tonades ner ganska ordentligt av Garpenlöv. Han menade väl att i SHL handlar det mycket om att sätta press och behålla fart, medan det internationellt är mer man-man och att vinna sin kamp. Hur upplever du att svensk hockey är nu när du spelar utomlands?
Den är väldigt svår skulle jag säga. Alltså, spelare är så, alltså, så sjukt duktigt taktiskt måste jag säga. Alltså, de är så skolade. Och man är ju lite av en hockeyrobot hemma. Du backcheckar och du forecheckar och du gör det på beställning varenda gång. Jag tycker att det känns lite, kommer man utanför Sverige så är det lite mer fritt liksom. Det finns fortfarande spelare som inte har samma typ av tyglar i sättet man har valt att spela som lag i sitt spelsystem och sådär.
Det låter ju spontant ganska tråkigt.
Ja, men det kan det nog vara också. Alltså, ser man till hockeyn hur den har sett ut hemma i Sverige så har den ju, det har man ju varit inne på 1000 gånger, men att det har funnits lag som har varit, som har lett svensk hockey i Skellefteå, i Frölunda, Djurgården. Alltså, det är många som har spelat där, höga press och det är och allt det där bottnar i ett försvarsspel. Ibland, man ordar ju lite huruvida det är ett offensivt sätt att spela eller ett defensivt. Jag anser ju bara att det är ett defensivt sätt att spela på. Man åker ihjäl sig och det finns inte så mycket utrymme att göra något kul på. Så det är väl de skillnaderna jag ser på svenska spelare som kommer ut och hur jag själv har känt också.
Ja. Tycker du att det här är ett problem?
Lite kan jag göra det. Alltså, det är inte bara negativt. Alltså, man får ju ganska mycket som jag kunde känna här. Liksom, att man just har det här taktiska och om man spelar på ett visst sätt så får du ut ganska mycket av det också. Du blir ju åkstark och du lär dig det här med försvarsspel, ligga i skottlinje, täcka skott. Det är väl lite svenskt också, lite socialistiskt på något sätt att alla gör allting de kan och är lite stöpta i samma form. Man pratar väldigt mycket om att spelare ska få vara den de är och hej hå. Men jag vet inte om det stämmer alla gånger faktiskt.
Det är ganska intressant det du tar upp där med att Skellefteå var väl kanske först med det då, sen kom Frölunda och så Djurgården med. Det har ju lyft som ett ganska positivt sätt att spela hockey, det här med den extremt intensiva och höga pressen.
Ja.
Men du tycker snarare att det är, alltså, att det är lite missförstått, eller?
Ja, nej, men alltså, du lärde ju mig att det viktiga var ju att vinna i ishockey tydligen. Det var inte kul. Nej, men så här, så enkelt är det ju att det är de lagen som har spelat på det. Det fanns ju en tid, och det kanske det är än idag, det vet jag inte, men där man vann på det spelsättet och det spelsystemet. Och det är inte konstigt att man tar efter varandra då om det visar sig att det är lyckat för att vinna. Sen om det är bäst för den svenska spelaren, det vet jag inte, att spela på det sättet. Jag tror att det är många spelare som kanske har fått gjort lite avkall på sin spelarprofil genom att spela det här typet av spelsätt och spelsystem.
Vissa spelare måste väl känna sig som få gå utanför den här ramen för att kunna leverera fullt ut.
Ja, men exakt. Och jag vet inte hur, det är möjligt att det finns ett antal spelare som får göra det, men hur långt utanför ramen får de gå? Liksom? Alltså, jag vet inte, det är onda med det goda. Det kommer väldigt mycket bra med det, men allt är inte positivt. Det tycker jag nog inte.
Ja, vi får se hur det artar sig framöver om SHL anpassar sig mer för kommande landslagsturneringar eller hur det blir. Men jag tyckte det var ändå en ganska intressant fråga han lyfte här, måste jag säga.
Ja, absolut.
Vi ska senare i det här avsnittet ha med en målvaktsstjärna av ganska högt mått, får man säga. Utan att dra någon direkt koppling till honom så sägs det ju att målvakter generellt är lite speciella inom citationstecken. Att det är som ett eget släkte inom hockeyn. Stämmer det?
Ja, det gör det. Alltså, jag själv har alltid haft en lite, jag har alltid sagt att jag har haft en fetisch för målvakter och materialare. Alltså, jag har alltid funkar med dem. Ja. Men ofta är de speciella på ett skönt sätt faktiskt.
Hur då?
Alla är ju inte på samma sätt såklart, men det är någonting med mål så här. De har alltid någonting, de är alltid lite egna på något sätt.
Men jag har tänkt på det bara en sån grej som att två målvakter får dela på en tränare. Det känns nästan lite specialklass-vibb på det, om du förstår vad jag menar.
Ja, lite så är det. Och de är oftast jäkligt tajta, de tre också. Alltså så här, drar man sig i omklädningsrum och sådär, det är ofta att de tre, att man får flytta sig i klunga liksom. Det är lite speciellt, lite otäckt. Man vill gärna inte vara för nära dem, känns det som. Det är alltid som en egen liten familj inom familjen på något sätt.
Så man inte ska in och gräva hos allt för mycket då kanske?
Nej, jag tror inte det. Det känns som att, speciellt när de sitter ihop, om man kommer då med en liten fråga eller ett påstående, då liksom... Då slukar de en och då... Nej, jag tror att ibland är det nog bäst att låta dem vara och filosofera helt själva faktiskt.
Men ja, du kallar dem för en liten familj inom laget här. Är det att de är liksom ett enskilt väsen runt laget? Om du förstår vad jag menar, det är naturligtvis att hårdra det.
Ja, men det blir lite intressant med målvakter sådär. Man är ju såklart självklart alltid ett lag och hej ho, men de är ju på något sätt mer av en individ, alltså en individ inom en lagsport på något sätt. De har ju inte riktigt samma uppgifter som oss andra utespelare då. Så det faller väl sig också ganska naturligt att de har sitt egna lilla körschema på något sätt.
Ja, alltså jag tänkte på det också, att egentligen så är det ju mer press på målakterna. Det blir större konsekvenser om de begår ett misstag.
Mm.
Är det inte sjukt att målvakter inte tjänar avsevärt mycket mer än utspelare?
Ja, men de har ju betydligt lättare för att bli hyllade också. Alltså, tänk dig den här. Jämför en utespelare med en målvakt, hur många gånger man får casha in matchens lirare, till exempel 500 spänn på Coop eller någonting.
Det ska sägas att jag var inte helt allvarlig heller med den.
Nej, men jag tror att det är lite dött lopp faktiskt. De får nog sina hyllningar, de där jäklarna.
Behandlar man dem som vem som helst runt match, eller är de lite en egen familj där också, eller? För då går man väl runt och, du vet, så här, slå på varandras benskydd och hela den biten. Gör man det på målakten också, eller?
Man är nog lite mer försiktig där, tror jag. Det finns ju utespelare där det gäller lite samma sak, att man kanske låter dem vara sådär, men av någon anledning så känns det som att målisar, de är lite mer instängda än vad spelare, utespelare, generellt sådär, i vilket fall de lagen jag har varit i. Men ja, det där är också en sån individsak. Vissa målvakter kanske vill vara med lite mer och sådär, men de flesta jag har spelat med har nog velat varit i sin egna bubbla. Det skulle jag säga.
Jag gillar hur vi gör målakterna till något liksom mystiskt, lite halvkonstigt väsen här nu.
Ja, men det är precis det de är på något sätt.
Ja, det kanske passar sig då. De är ju ofta två. De är alltid två.
Det låter som någon art som vi pratar om, någon djurart.
Nej, men de är alltid två. En ska stå i mål och en öppna båsdörren, som det så konstigt kallas. Hur mycket märker man vem som ska stå på deras matchbubbla? Jag tänker att målvakten som bara ska öppna båsdörren, han kan ju ta det hela ganska lugnt, för det är bara i ett av 16 fall han kommer få kliva in.
Ja, jag tycker att det ser man ganska stor skillnad på. Alltså jag tror att målisarna på något sätt behöver de här dagarna när de inte spelar att kanske komma ur sin bubbla lite. Jag tror att många av dem kan må bra av det. Men absolut märker man skillnad på vem som ska stå och inte stå. Det är i vilket fall min uppfattning.
För att den som inte ska stå är lite mer avslappnad helt enkelt, eller?
Ja, men ofta då ser man på han som ska stå, då gör han sina rutiner ganska väldigt, väldigt noga skulle jag säga, och så som han förbereder sig på match, medans backup-slipsen kanske är lite mer högljudd på tvånudden, eller lite mer liksom, lite lägre axlar generellt liksom.
Har du något exempel på någon målvakt du spelat med som varit extrem i sin matchbubbla, som man liksom, man låter honom vara 2 timmar innan match?
Nej, inte sådär. Jag tror bara att det, alltså, det ligger någonstans i hockeyns natur att man låter målisarna vara. Man alltså, om det är så att den i fråga, målvakten, om han känner att han vill föra en konversation eller så, ja, då ställer du självklart upp, och då man anpassar sig lite mer efter honom då än tvärtom.
Ja, jag fattar. Om vi ser på årets SHL, vilka målvakter tycker du har imponerat mest?
Jag är ju ingen målis specialist. Det kan jag inte säga, men alltså,
ta över Erik Granqvists roll här nu helt skamlöst och bara kör.
Jag vågar inte. Kanske man säger fel och då får man alla dem där emot sig. Nej, men det är väl ett gäng. Alltså, Rubin har gjort en ganska ball resa. Han var väl ganska långt ner i seriesystemet, och nu fick ju han mycket karriär nu, men nu då fick han ju även dra på sig landslagströjan. Det är lite coolt.
Ja, men det säger väl ändå någonting. Den andra målakten som var med i Karjala är ju Samuel Ersson i Brynäs. Han tycker jag har varit helt fenomenal. Mm. Det känns som att i flera matcher den här säsongen där Brynäs mer eller mindre har varit fullkomligt utspelade men ändå fått med sig segern. Och då har man ju kunnat tillskriva i princip hela poängen till honom. Och vi har en annan i Joe Canata som gjort det sjukt bra i Oskarshamn, som väl ändå är skrällaget så här långt i SHL.
Det där blir lite intressant att utfallet blev så bra, för att han var ju fenomenal i Löven också. Så då kanske man är lite osäker då på nästa nivå. Men det är snyggt att han har klarat det alldeles galant.
Ja, det är ju lite skillnad på lag får man väl säga. För Björklöven var väl, ja, om man ska ta i lite, ett självspelande piano förra säsongen. Och så nu kommer han till Oskarshamn där man kan väl säga att förväntningarna är att målvakten ska stå på huvudet i en stor andel av matcherna. Men än så länge har det ju sett jävligt bra ut.
Ja, nej, fan, de ligger ju inte där de ska, om man säger så. Eller om man, hur man tänkte innan. Men de har gjort det fenomenalt, alltså hela laget generellt. Så att det är kul för honom.
Ja, får se hur länge de kan hålla i en helt omänsklig effektivitet och powerplay-procent.
Ja.
Och vad som händer när den kanske släpper lite grann. Men du, vilka är de skönaste målvaktsprofilerna du lirat med?
Jag fick ju chansen att faktiskt spela ett par matcher med Tommy Salo, och det var ju ganska absurt. Alltså det kändes ju konstigt nästan att sitta i samma buss och samma omklädningsrum som honom. Det är ju en legendar av dess like. Men sen, som jag sa innan, jag har ju alltid funkat med mål. Så jag hade en målis i AOL som hette Nathan Larsen. Han var ju en karaktär. Alltså han levde det goda livet allt som oftast, men när det var match var han fenomenal. Och sen, jag gillar ju målis som är duktiga med klubban. Alltså som kan spela liksom.
Ja.
Och han var jäkligt duktig där också. Så att jag skulle säga att 99% av alla målvakter jag stött på har varit sjukt sköna alltså.
Jag är så sjukt kluven kring det där med målvakter som är starka med klubban. Jag blir alltid så otroligt stressad när de ska, du vet, utanför målet och stå och hålla pucken kanske lite för länge och försöka med någon liten fint och det där. Det skriker bara inom mig att håll dig i målet för fan. Men
jag förstår det som supporter att det är läskigt sådär, men som du vet, alltså sugen ytterforward när man kanske hänger kvar lite på blå och så ser man då att mål är, alltså, det är liksom perfekt läge för en macka, då kan man på något sätt köpa en indian eller två per säsong om man kan få de här långmackorna lite då och då.
Jag snubblade över en statistiktabell eller vad man nu vill kalla det, som sa att det är bara 8 svenska målvakter som vunnit en slutspelsmatch i NHL. Vår gäst senare har lyckats med den här bedriften. Låter inte det sjukt lite? 8 stycken?
Jo, det låter jättelite. Jag vet inte. Men har vi varit så duktiga på mål i Sara? Alltså har vi fått fram så jäkla... Vi är inte som Finland till exempel. De hade väl där under, vad är det, mitten 2000-talet och framåt en liten bit där de bara hostade upp mål i Sara.
Exakt.
Vi kanske har varit där, men vi kanske inte har haft de där topparna, jag vet inte, jag har dålig koll där.
Nej, alltså det känns som att Sverige har varit bra på att skicka över målaktigt till NHL, men väl där har det kanske inte hänt så jäkla mycket.
Mm.
Är det kanske en av slutsatserna man kan dra av det? Jag vet inte riktigt, men det var i alla fall, jag blev väldigt förvånad.
Ja, det låter ju väldigt lite. Det håller jag med dig om. Alltså.
Kan du gissa vem som leder den här listan?
Jag tror att det är Hank.
Hank leder listan mycket riktigt. Och det kommer nog ta ett litet tag innan de kommer upp på hans 61 slutspelsegrar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
En diskussion man kan hamna i ibland med personer som inte är såna där superentusiaster av hockey är ju att det kastas lite fördomar mot er proffs. Liksom, ja, vuxna bortskämda män tjänar fantasisummor på att jobba med att jaga en puck och sen är man ledig 24 timmar om dygnet. Den grejen.
Mm.
Det känns ju ganska förenklat. Klande och tjatigt och ganska korkat egentligen. Att resonera så måste jag säga. Men hur tänker du kring det här? Jag antar att du ändå så här halvt känner igen dig i det där.
Ja, absolut. Jag tycker att fördomarna är väldigt många, men definitivt inte alltid befogade. Jag tycker att, ja men egentligen, alltså generellt, alltså stereotypen av hockeyspelare ligger kvar från 70-talet ibland kan jag känna. Vilket är lite orättvist, men då och då så händer det ju faktiskt att vi går tillbaka till det här, ja men 70-talandet, hur man kanske betedde sig och så då. Och då får ju många vatten på sin kvarn, men jag kan generellt känna att det är ganska orättvist många gånger.
Jag anar ju vad du menar lite här, men för de som inte gör det, kan du utveckla lite grann kanske?
Nej, men just att man kanske ser på ishockeyspelare som ja, men dels inte jättesmarta, om vi ska vara hårda. Man har alltid keps bak och fram, man snusar, dåligt vokabulär, man svär mycket, man tror sig lite mycket om sig själva. Det är väl de vanligaste kanske, fördomarna då alltså.
Hur reagerar du på sånt då?
Ja, men som jag sa, jag tycker inte att det är rättvist, men då och då så händer det ju att vi i vårt släkte går tillbaka och blir lite heden här, så då får ju som sagt många vatten på sin kvarn. Så det är lite tufft läge sådär, men jag tycker inte att bilden av hockeyspelare är rätt, inte nu, inte som det ser ut idag i vilket fall.
Är just det här med kanske lite macho då, om vi kallar det, är det den fördomen du stör dig på mest?
Ja, absolut. Jag har lite svårt för att läsa kommentarer angående ishockeyspelare eller hockey omklädningsrum eller vad det kan vara, att det är så himla macho och det är manligt och det är... Jag tycker inte att den stämmer. Alltså, jag är ju för att man ska jobba förebyggande kanske i de yngre leden, alltså i junioråldern, pojkåldern, absolut. Det tycker jag att man ska fortsätta jobba med, och det är många som har tagit initiativ i det. Det är ju kanon, men jag identifierar mig inte i det här, alltså supermatcher som många andra verkar tro att det är just inom ishockey.
Det känns ju som något som många har bestämt sig för, men kanske inte riktigt har belägg för, i alla fall inte att smeta över på hela hockeyrörelsen.
Nej, men exakt, och som jag sa innan, jag tror att det är någonting som ligger latent kanske från 70-talet, hur det var då, men
ja.
Det är så fascinerande hur hela samhället kan gå framåt och bli bättre, men av någon anledning så har hockeyomklädningsrummet stannat till, och så är ju inte fallet, utan ett hockeyomklädningsrum har väl utvecklats minst lika mycket som vilket annat kontor som helst. Så nej, jag tycker inte att den är helt rättvis mot oss. Jag vill inte måla upp oss som några offer så här, absolut
nej,
inte.
Men, nej, det ska
men,
vi inte göra.
Men jag vill hemskt gärna bara klargöra att min åsikt är att jag tycker att det är Det är för mycket helt enkelt. Jag tycker att de är ganska hårda, de här fördomarna ibland.
Hur ser du på det där som... Jag spelar inte ens hockey, jag har aldrig spelat, men jag tror jag har hört det minst 100 gånger i mitt liv, det här att ni tjänar fantasisummor 8 gånger vad en undersköterska tjänar på att utföra er hobby.
Ja, alltså det är ju rätt på något sätt. Alltså jag anser att jag har världens bästa jobb. Och jag, som sagt, jag jobbar med min hobby och man har haft förmånen att få tjäna bra med stålar och sådär. Men det finns en anledning till att man tjänar bra med stålar. Alltså det är ingen räkmacka att vara alltså professionell hockeyspelare. Så att ja, nej, men man har ju varit inne på det för att marknaden styr och sådär. Sen kan man väl tycka vad man vill om det, men så är det ju faktiskt.
Det är ju faktiskt så det funkar.
Ja.
Men det här med att åka och träna och dagen efter spela match och sådär, är det så glassigt som det låter?
Både ja och nej skulle jag säga. Alltså, att åka till hallen och vara i hallen mellan 8.30 till 12.30 eller 13 eller vad det kan vara, det är ju en ganska kort och skön arbetsdag om man säger så. Och sen kan man sätta sig på stan och fika eller vad som helst. Och ser man just bara just en sån vanlig träningsdag, så förstår jag att det kanske sticker i ögonen hos folk. Men det de kanske inte tar med sig då är att man har varit på bortamatch och kommer hem klockan 2 dag natten innan och inte sovit så många timmar. Och det är mycket annat liksom som läggs på i det här. Och jag menar, de här korta dagarna då, det är inte så att du har sprudlande mycket energi till över så att kunna spendera de här extra timmarna som du kanske har på en sån kort dag. Så att ja, det är väl både ja och nej skulle jag säga på den.
Du var inne på det att man hänger på stan. Det känns ju som att varenda nordamerikansk spelare som kommer till SHL efter 3 dagar kan säga fika.
Ja, nej, exakt. Jo, men det blir en del fika, så är det ju. Alltså många tränar ju, man käkar lunch och sen blir det en kaffe på maten på något sätt. Så att det är så många kanske fördriver tiden. Liksom. Man har inte så mycket energi till något annat.
Vad gör du när du är ledig?
Jag är ganska mycket ensam. Alltså, jag gillar ju att vara själv lite sådär. Jag tycker att det är ganska skönt att vara i hallen och sen faktiskt lämna det. Jag har liksom jag har aldrig varit någon fika-kille sådär eller något sånt. Jag brukar äta min lunch, sen händer väl att man tar en powernap. Och sen får man ju på något sätt ta dagen därifrån. Sen typ när det kommer till intresse och sådär. Jag har aldrig spelat tv-spel eller någonting heller. Jag har ju försökt med allt möjligt. Jag har ju liksom...
du har ändå försökt hitta någonting.
Ja, men hela tiden. Och det här är mitt senaste projekt, att sitta och podda. Alltså... För att få liksom tiden att gå lite till sådär och göra någon form av nytta på sidan av.
Det känns ju annars som att många hockeyspelare kikar på paddle-hypen.
Ja, alltså jag tror inte att det är så många som kanske under säsong nu så här spelar paddle på ledetid. Det tror jag inte, men absolut. Är inte paddle nya golf?
Jo, lite så känns det.
Nej, jag vet inte. Jag känner de stunderna jag är ledig och inte har någonting, så är jag ganska mycket för att vila. Jag har faktiskt inte så mycket. Jag känner inte att jag har så mycket energi till övers. Det kan hända att man går ut och käkar någon gång eller dra en bio eller något enkelt sådär. Men överlag så de dötimmarna jag har, de ägnar jag mig mest åt att vila faktiskt. Jag tror att det gäller de flesta. Alltså.
Som hockeyproffs kan man ändå så här behöva ställa upp på lite... måsten, om vi sätter inom citationstecken. Det kan vara någon form av besök på sjukhus, man kan åka och träffa fans, det kan vara någon grej hos sponsorer eller sådär. Hur tycker du generellt att man ser på sånt? Är det mest en jobbig grej eller är det något man ändå kan se sånt kul?
Ja, men det beror nog lite på vad det är du ska göra. Det är skillnad på att kanske en fredagkväll åka till BOV och spela hockeyspel. Alltså knappt träffa en kotte kontra att man kanske får åka till något barnsjukhus och känna att man faktiskt gör redigt med nytta. Så det är lite vad man gör för någonting, jag har känt det i vilket fall.
Men allt behöver inte vara skit helt enkelt i alla fall.
Nej, absolut inte. Som sagt, det finns ju gånger när man undrar varför står jag här nu och spelar? Alltså vad ska det här generera för någonting? Samtidigt som åt andra sidan då, när du som sagt kanske får vara på ett barnsjukhus och liksom sätta ett leende på ett barns läppar, det ger ju en helt annan sak liksom. Så jag skulle säga sponsor event överlag kan vara jobbiga, men även ack så härliga.
Fan, pluspoängen bara trillar in nu, Robin.
Jajamän. Jag bara suger åt mig.
Ja, gott är det.
Ja.
Jag har sett att det finns ändå SHL-spelare till exempel som kör lite extra knäck här och var.
Mm.
Jag vet att den förre hockeyspelaren är det ju nu då, Nils Andersson, hade väl något tavelramsprojekt eller något i den stilen tror jag. Och Mattias Bromé sålde väl bilar i Örebro. Gör väl kanske fortfarande det nu när han är där då tillfälligt. Hur vanligt är sånt här?
Ja, men det känns som att det blir lite vanligare faktiskt. Att folk försöker hitta en syssla på sidan av. Och det är ju skitpositivt. Jag ska tillägga en annan sak, att det är väldigt många fler som pluggar nu. Många hockeyspelare som pluggar nu kontra för 10-15 år sedan. Nu är det faktiskt i vilket fall, jag skulle säga en handfull i varje lag som i vilket fall pluggar på sidan av. Och det är ju fantastiskt. Där har ju Syko gjort ett kanonjobb som har styrt och ställt lite mer där och gjort det kanske lite enklare för hockeyspelare att kunna plugga vid sidan av. Just för att, som sagt, det finns ju ganska många dödtimmar. Det är inte alltid man har energi till det, men att man kanske lyckas komprimera och göra det lättare för spelarna att kunna plugga på sidan. Så det är ju faktiskt toppen.
En sak jag har funderat lite kring är, hur fri är man att göra vad man vill under säsong?
Det är väl mest frihet under ansvar, tror jag. Det spelar ju igen, alltså du är ju alltid under kontrakt, så är du ju liksom under en arbetsgivare 24-7 på något sätt. Så att det är, du får väl nog göra det mesta, men du ska nog vara smart med vad du gör på något sätt.
Men säg att man har lördagsmatch då, 15-15 är väl en klassisk tid här i Sverige i alla fall. Kan man gå ut och ta en trerätters på stan och dricka tre glas vin kvällen innan?
Alltså inte efter 0-9 arslet, då sticker det ganska mycket i folks ögon. Men
ja.
Alltså jag vidhåller vid att människor, eller hockeyspelare är fortfarande människor, det är inga robotar. Jag tycker att jag ser inget problem i att man som spelare kan gå ut och ta en schysstare middag och glas vin till matchen på en lördagsfight. Och det, så tror jag faktiskt att alla klubbar och alla spelare känner också. Sen finns det väl bättre och sämre lägen. Man kan ju skoja som sagt att man har torskat med 9-0, men du är inte lika sugen på att ta den där schyssta middagen efter en torsk kanske. Så som sagt, det gäller att vara lite smart med det, men man är ju fortfarande människa liksom.
Har du upplevt genom åren att det fuskas med sånt här? Alltså att det kanske smygfästas lite?
Jo, men det gör det väl. Man har väl varit på en annan utgång så där när man har varit mitt i säsong. Men ja, alltså jag återkommer till det. Man är fortfarande människa. Jag tycker så länge man är smart med saker och ting så ser jag inga problem i det.
Kan det till och med vara så att en lördag, det är okej att komma lite sliten till matchsamling liksom?
Nej, det händer liksom inte längre. Alltså det händer inte längre att folk kommer bara speciellt inte till match. Det finns ju inte. Jag skulle säga att det skulle inte hända till träning heller. Sen har man ju gjort, jag fick ju äran att göra 2,5 säsong i AHL. Där var det väl kanske lite annorlunda. Där hände det väl att det klev in en och annan mosespelare på månaderna sådär. Men nej, alltså generellt, alltså nej, det händer faktiskt inte. Vi har ju pratat om det här med, eller har vi gjort det, om att som hockeyspelare att man alltid värmer på matchdagar, att man alltid tränar på matchdagar.
Jag förutsätter att de flesta vet om det i alla fall.
Ja, man gör ju det, och det är inte så många, jag vet inte någon annan sport där man gör det. Men jag tror att det är en sån sak som ligger kvar från tiden där spelare kanske var lite törstiga och kanske behövde svettas lite.
Svettas ut i värsta.
Ja, men exakt. Ja, för jag ser ingen annan anledning till varför man ska träna på morgonen innan match. Så att nej, det jag skulle inte säga att det händer särskilt ofta nu för tiden.
Där i AHL, jag förstår ju att du inte kan gå in på namn här, men där var det folk som körde på ganska ordentligt då, eller?
Ja, det var ju en liten annan kultur. Det var ju liksom, det var inte en lika stor sak egentligen om det var någon som kom lite mosig till träningen och sådär. Det hände. Jag vet, en målis som jag spelade med, som jag hämtade upp honom någon gång och skulle åka till hallen, och han var helt knäpptyst, och man såg väl att han var lite mosig och hade väl haft lite småkul kvällen innan. Han sa ju inte ett ljud förrän vi kom några hundra meter från hallen. Då tittade han bara på mig och så sa han: "If someone is shooting above my pads today, I'm not gonna be a happy camper." Det var allt han sa under hela vår biltur.
Du sa det mesta kanske.
Ja, jo, men det var ju lite mer, alltså, det var inte lika liksom ovanligt där, så att det... Lite annan kultur också. Men där såg jag också skillnad. Att det inte var lika mycket mot slutet kanske. Så att jag tror väl säkerligen att de har gått en liten förändring där också.
Då har vi kommit till veckans Figge avslöjar. Och nu, Robin, tänkte jag att du skulle få reda ut för oss: vilket lag hade du verkligen velat spela för någon gång? Och då, all respekt för ditt hockeyspelande, men du får fan inte välja NHL.
Nej, okej. Inte NHL alltså.
Vi har ju redan varit och kikat på att du hade velat spela det på västkusten, men det tåget har gått, bestämmer vi här nu.
Nej, säg inte det. Jag kanske är en late bloomer som...
Absolut. Det hoppas vi på.
Jag vet inte. Svår fråga sådär. Jag har ju spelat i ganska tacksamma klubbar ändå. Får jag byta sport eller?
Fan, där hittar du en... En klausul jag inte hade räknat med riktigt. Men ja, vad fan, byt sport då.
Nej, men då, alltså, jag skulle kunna tänka mig att spela ett Stockholmsderby i fotboll.
Ja, okej. För vilket lag? Då ser jag ju tre potentiella framför mig.
Nej, men det är inte så viktigt, känner jag. Utan jag vill mest bara, jag vill spela ett Stockholmsderby i fotboll på gamla Råsunda i så fall.
Fan vad du ormade dig ur den här frågan snyggt, måste jag säga.
Ja, det var en taktiker, vet du. Nej, men det skulle vara häftigt på något sätt att kliva in där till lite bengalrök och lite, ja, nej, det hade varit härligt.
Kollar du mycket fotboll?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, inte överdrivet mycket. Jag kollar stora matcher. Alltså Champions League, VM, EM, kanske lite derbyn och sådär.
Ja, ska vi hålla det som högst osannolikt, eller vad tycker du vi lägger nivån kring det här?
Alltså, jag hade ju nummer 10 i Essinge IK. Jag var ju striker, så att jag har ju en touch. Det har jag ju. Så att så långt bort är det inte.
Det blir late bloomer där också.
Jajamän.
Redan som 18-åring flyttade han över till Nordamerika för att förverkliga sin hockeydröm. Väl där gick det också snabbt att nå högre nivåer, och göteborgaren gjorde som 19-åring NHL-debut som den då yngsta svenska målvakten genom tiderna. Lite i skymundan har han nu gjort ett decennium i världens bästa liga, och i februari landade målvakten in i sin femte NHL-klubb. Efter ett succéartat slutspel med Vegas Golden Knights skrev han också nyligen på ett femårsavtal med organisationen värt 25 miljoner dollar. Varmt välkommen till podden, Robin Lehner.
Oj, det var bra.
Ja, kände du igen dig själv i alla fall?
Ja, det var en bra summering.
Du har ju en ganska händelserik karriär, får man säga, även om du bara är 29.
Ja, kaos. Ja.
Men du, hur har du det bort i Vegas?
Jo, det är varmt och skönt här. Det är nice. Jag gillar Vegas. Vegas är en riktigt cool stad. Alltså de flesta tror väl att Vegas är... vet, bara strippen och det ena och tredje, men ute i områdena här lite utanför är riktigt fint och bra familjeområden, och det är en cool stad faktiskt.
Du kommer ju få vänja dig, om man säger så. Det här femårskontraktet är ju signat nu, med lite distans till det, hur känns det?
Nej, men det är skönt. Det var skönt att vi kunde få till det till slut, och förhoppningsvis har jag några år efter det också. Så nej, men det är skönt att jag har härjat runt här nu de senaste 5 åren, lite fram och tillbaka av lite olika anledningar, och det är skönt för familjen. Jag säger det ofta, det är min son, han fyller precis 6, och han har 5 olika hockeytröjor, så det är dags för han att få landa lite.
För en annan är det ju lite svårt att greppa de här summorna, måste jag säga. Totalt 25 miljoner dollar över 5 år. Hur firar man ett sånt avtal?
Nej, det har varit rätt lugnt än så länge. Det försöker jag, som du sa, få det att landa och gå vidare och försöka hitta någonstans att bo och försöka fokusera på när nästa säsong är, när nu den är.
Du sa det att ni kikar på hus och sådär. Ni har inte settled down än riktigt då, eller?
Nej, det har ju varit ett ganska kaotiskt sista 6-7 månader, för om jag ska vara ärlig. Så det blir trade där från Chicago kom hit snabbt, visste ju inte ifall man skulle stanna här eller inte, flytta in i en Airbnb-hus, och precis när vi flyttade in i det, eller hyrde det, så slog pandemin in och blev vi fast här, och man fick ju inte göra någonting, så suttit här nu, och sen åkte man in i bubblan och kom tillbaka hit nu ett par månader, så kontraktet blev färdigt här för lite tag sedan, så nu försöker jag bara få ordning på allting och hitta ett hus och börja om lite.
Om vi kollar till hockeyn då, till den kommande säsongen får ni ju ett riktigt bra lag igen som det ser ut. Bland annat har Alex Pietrangelo plockats in. Vad tror du om era chanser att nå hela vägen?
Nej, men det tror jag ju. Vi har bra chanser. Vi tycker att det är ett fantastiskt lag här. Bra coaching staff, bra organisation, och de försöker hela tiden bli bättre. Så det var stort att Pietrangelo joina och tyckte att vi hade rätt lag att kunna gå hela vägen förra säsongen. Men det slöt ut, eller det torkade upp lite på målfronten där i slutet. Där, så vi... Förhoppningsvis så gör det inte det nästa år.
Du har ju inte varit i Vegas så länge, men man har ju på väldigt kort tid etablerat sig som ett powerhouse i NHL. Vad tror du det beror på, att man redan har etsat sig fast, känns det ju som, i alla fall i det här toppskiktet?
Jo, det finns ju massa olika variabler till det. Jag tror att sådana expansion teams nu för tiden, alltså så som de får göra draften och så som de får plocka, så kan man få ihop ett ganska bra lag. Och sen var det väldigt smart organisation här och bra GM och det ena och det tredje som valde bra lag. Och som jag sa, de försöker hela tiden bli bättre. Jag har ju varit i lag innan som de vågar inte göra speciellt mycket. De vågar inte ändra om och det ena och det tredje, och fastnar i det här dåliga cirkeln. Liksom. Så den här organisationen, de förväntar sig det bästa. Liksom. Så de behöver se en ändring, så blir det en ändring.
Om vi kikar lite på dig då, Robin. Efter att de senaste åren har spelat på lite kortare kontrakt, hur är det att nu, även på pappret då, verkligen bli trodd på?
Jo, det är skönt. Jag menar, vi ända sedan jag var i Buffalo, så jag skrev ett ettårskontrakt där, och sen ett år i Long Island och sen ett år i Chicago. Så, alltså jag har inga större problem med de kontrakten heller. Jag har inga problem att fortsätta och bevisa vad jag behöver bevisa. Så, men nu är det skönt att man kan ta ett litet andetag för familjens skull, att vi är på ett ställe och starta ett lite mer stabilt liv för familjen. Liksom.
Du har ju varit väldigt öppen med din psykiska ohälsa och med de problem du tidigare haft med bland annat missbruk då. Kände du någonsin att NHL-klubbar valde bort dig på grund av det?
Ja, 100%. Det gjorde det. Men det är ju därför jag har fått kriga tillbaka. Liksom. Så, jag tror att vad ska jag säga? Nej, men det är klart att det är så. Jag menar, det är så med allting i världen. Det känns som, alltså, med alla jobb. Visar man sina svagheter, så får det alltid någon konsekvens. Liksom. Så, men jag valde att göra det för olika anledningar, och sen har jag fått kriga tillbaka efter det.
Det kändes som ett väldigt självklart ja-svar från din sida där. Upplever du att det har varit tydligt till och med?
Ja. Nej, men det är 100%. Jag menar, det är bara att kolla på det. Men det är även med det här kontraktet jag fick nu. Jag menar, jag är jättetacksam att det blir färdigt och sånt, men mitt kontrakt ska ju vara ganska mycket större än vad det blev. Men man får konsekvenser när man visar sina svagheter. Men jag känner att personligt, så jag väntar till min egna styrka. Liksom. Så statistiken genom mina 3, 4, 5 senaste år, varit i toppen av ligan och ändå inte kunnat, du vet, få dåliga erbjudanden och det ena och det tredje, har alltid varit pushat till på sidan av isen. Liksom. Så det är ju där som jag har fått ta mig igenom. Liksom.
Finns det någon speciell organisation du känner bitterhet på grund av det?
Nej, jag har ingen bitterhet, inte på det sättet. Jag tycker att, det är bara lite, vad säger man? Fan, botar borta så mycket nu, så jag tappar ju vissa svenska ord tyvärr. Men, jag tror att...
Säg det på engelska.
Nej, men jag tror bara ligan i sig har sina problem. Jag menar, vi kan alla låtsas som att alla är så jävla, att alla mår bra och att det är inga problem hos folk. Men det Jag har varit i ligan nu i 10 år och det är sjukt mycket problem med olika saker och ting. Och så ska världen låtsas som att det inte är det. Liksom. Skillnaden var att jag var öppen och ärlig mot det. Liksom. Så jag är den sista, inte den första, inte den sista som har de här typen av problemen. Och så det är väl lite bittert på det sättet ibland. Men det är inte så mycket att älta på. Liksom. Det blev som det blev i Buffalo. Det var bra för mig att komma därifrån. Sen Long Island var väl lite surt att det inte löste sig där, men det igen, där kommer det i kontraktet sånt, du vet, man känner att man ska kunna lösa någonting bra där, men så kommer risk and reward fram i, förstår du vad jag menar? Så det var lite surt där, men därför jag gillade det väldigt mycket där. Sen Chicago blev det som det blev, de gick ju in i en rebuild helt plötsligt, och det, jag gillade Chicago som fan, men till slut så hamnade jag här i Vegas som är det bästa stället jag har varit på än så länge, så det löste ju sig ändå.
Det låter ju på dig som att du fortfarande anser att det är lite stigmatiserat i NHL att prata om sina problem.
Jaja.
Tror du att du kan ha hjälpt andra att framöver kanske våga kliva fram i ljuset med sånt här?
Ja, 100%. Det är redan folk som har börjat prata mer om detta, och jag tror det har redan börjat vända lite mer i NHL med dessa sakerna, och det börjar fokuseras lite mer på det. Så det är viktigt att för folk som har problem, så är det viktigt att de ska kunna våga och ta hjälp, för annars blir problemen mycket värre liksom. Så vi måste kunna etablera en miljö som man vågar fråga om hjälp utan att bli bestraffad av det. Därför då kan ligan och livet för så mycket spelare bli mycket bättre, och speciellt i alla andra jobb som finns också. Liksom, man måste ändra den miljön, därför alla har några problem med sin psykiska hälsa någon gång i livet, oavsett vad man går igenom. Liksom. Så om man inte vågar prata om det eller om sina problem, hur fan ska man lösa det? Liksom?
Hur förändrades ditt liv från den dag att du började tala öppet om dina problem?
Nej, det förändras en hel del. Jag menar, det boxar innan lite, och det gör att man gör rätt grejer, och jag pratar med min, vad säger man på svenska, min psychiatrist med mina mediciner, och nej, det är följa det som man vet funkar liksom, och hålla sig till det. Liksom.
Hur mår du idag?
Jo, jag mår bra. Skönt att kunna ta ett litet andetag och släppa saker och ting bakom sig lite och börja blicka framåt. Så det har varit en lång resa, och jag är väldigt klar med det också. Jag ångrar ingenting. Det finns, vet, man gör sina misstag och saker och ting händer i livet, men det är väl ingenting att riktigt hänga upp sig på. Det är, man får försöka ta och jobba varje dag för att försöka få det bättre. Liksom.
Men det känns som att du har kommit en jävla bra bit på vägen.
Ja, absolut. Absolut. Ja, fortfarande. Det är, när man går igenom sådana här resor och sånt, så är det alltid lite problem och sånt som man måste lösa. Och nu börjar saker och ting falla på plats och kan gå framåt. Liksom.
Vegas, främst känt för sin ökenhetta och som en lekplats för vuxna då kanske, känns ju då spontant inte som en hockeystad kanske, men många lyfter exempelvis T-Mobile Arena som en av de hallarna med bäst tryck i hela NHL. Hur upplever du att hockeytempen är i Vegas?
Nej, den är helt sinnessjuk, om jag ska välja. Så det är det som är en kanadensisk stad här, och arenan är en, det är som en Las Vegas show är det.
Cirque du Soleil fast hockey.
Ja, nej, det är den bästa arenan i mitt eller vad jag tycker att det är den bästa arenan att spela i alla fall. Men nej, det är riktigt bra tryck i den här staden när det gäller hockeyn, och så det har blivit en riktigt bra fanbase här också på väldigt kort tid, som är ganska förvånande att se.
Mycket i Vegas är ju liksom show, men upplever du att hockeyintresset även är ett genuint hockeyintresse, om du förstår vad jag menar?
Ja, 100%. Jag menar, det första sportlaget som Vegas fick, så de har verkligen de älskar verkligen laget, och det är väldigt mycket support alltså.
Fan, jag älskar Vegas personligen. Jag försöker åka dit i alla fall någon gång per år, men jag har fortfarande inte varit på hockey där. Det smärtar lite alltså.
Ja, nej, det är riktigt bra faktiskt.
Om vi backar bandet en aning då, din tid som junior i Frölunda, hur minns du den?
Det var länge sedan. Nej, det är bra. Språn har alltid haft en bra organisation. Bra utvecklingsprogram på spelare och sånt. Jag var väl inte, vad ska jag säga? Det var väl inte, som sagt, bra organisation. Men för mig, alltså, jag var i mitt liv och var ganska kaotisk under den tiden också. Liksom jag började hockeygymnasiet där och sen sket jag i skolan helt och hållet. Och jag fortsatte vara med på själva hockeyträningarna ändå och började göra massa annan skit. Så sen tappade jag lite intresset där på hockeyn i slutet innan jag blev draftad sista året därifrån. Där och, det var lite fram och tillbaka och jag spelade inte speciellt mycket det året. Och tog en liten paus från hockeyn i ett par månader runt december, januari, mitt draftår. Och lyckades hitta tillbaka i vägen och hade tur att komma i landslaget på sista turneringen det året. Oavsett att jag inte spelade så mycket och fick spela här borta och hade tur att bli draftad och hittade en väg och göra en sista satsning på att testa livet här borta. Och sen har det börjat liksom så. Men all cred till Frölunda, så det har alltid haft ett bra program. Och, nej, det kommer jag ihåg av det.
Men just din flytt där, hur var det att sticka över till Nordamerika som relativt oerfaren 18-åring och rätt snart kastas in i hetluften?
Ja, nej, det gick snabbt, gjorde det. Jag menar, jag kom över dit och åkte på så en development camp med Ottawa efter jag blev draftad och gick bra där. Och sen valde jag att åka över till juniorligan, hade en bra rookie camp med Ottawa. Kom över som 18-åring med Susie Marie och spelade där ett år och upp till AHL direkt efter den säsongen var slut. Och året efter så gick man in i AHL och NHL och fick spela lite fram och tillbaka där.
Hur var det året för dig?
Nej, det var bra. Det var spännande. Det var absolut någonting nytt och ny kultur, nytt land, det ena och det tredje. Och jag kommer ihåg det som, det var ett roligt år faktiskt. Det var nog rätt beslut för mig på den tiden, absolut. Men sen är det är svårt att åka iväg också. Vet, man är ung själv och första året bodde man ju med så här Billet Family i juniorligan som var väldigt bra. Men sen året efter när jag var 19 så jag 20 då när man blir proffs så bor man ju själv eller bor man en polare eller någonting och går in i proffslivet liksom. Så man måste ju vara förberedd för det och nej, det gick snabbt, gjorde det.
Ja, den där då historiska NHL-debuten som 19-åring. Var det skakigt?
Ja,
det
var katastrof. Ja, nej, min första debut var i Montreal. Stod 1-1 och vi skulle gå ut för tredje perioden. Och den andra målvakten, Brian Elliotts skridsko, gick sönder när han skulle gå ut i den perioden. Det blev ju kaos. Daniel Alfredsson sa att jag måste in på isen. Och när jag åkte in på isen, då var tränarna redan i båset. Så de fick ju panik och skickade av mig från isen. Så jag fick åka av isen. Och sen kunde de inte fixa hans skridsko snabbt nog. Och då kom Alfredsson tillbaka och sa till, nej, du får gå ut och sätta. Och coachen är helt galen. Så jag fick börja spela 3-4 minuter där. Början av tredje perioden. Jag tror jag hade ett eller två skott eller någonting. Och sen kom andra målvakten tillbaka. Men sen var det inte många dagar senare. Jag fick min första start mot Long Island bortamatch, jag tror veckan efter. Och sen gick det därifrån.
Det måste ju känns helt sjukt att göra NHL-debut på det sättet. En skridsko går sönder och du bara vinkas in i princip.
Ja, nej, det var adrenalin, kommer jag ihåg, 100%. Men det var kul. Jag kände mig ändå förberedd för det under den tiden. Alltså, jag menar, jag var så, vad ska man säga, jag var ganska... En ganska arrogant ung kille liksom. Jag trodde att det här är inga problem. Nu kör vi.
Kanske du tjänade på i det läget då?
Ja, det tror jag.
Yes, det var allt jag hade, Robin. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i podden. Och stort lycka till framöver här med Vegas.
Ja, tack så mycket. Ja, lycka till själv.
Det var alltså det för det sjätte avsnittet av Släpp sargen. Fan, vi börjar bli varma i kläderna nu, Figge. Eller vad säger du?
Ja, men jag känner mig också lite mer bekväm i det mesta. Jag tycker i vilket fall att vi går framåt, det gör vi. Vi går inte bakåt, eller gör vi det?
Nej, men jag tror faktiskt inte det. Så pass självgoda kan vi nog kanske ändå vara och säga att vi blir inte så där mycket sämre i alla fall.
Nej, kan vi säga att pilarna pekar åt rätt håll?
Ja, precis. Slött uppåt.
Ja, skönt.
Men så länge det är så är vi glada. Ni som lyssnar får gärna sprida ordet om vår älskade hockeypodd och passa gärna vidare det till era vänner så att vi blir fler som åker med på det här glädjetåget i hockeyns tecken en gång i veckan. Figge, ta hand om dig till nästa vecka helt enkelt.
Ja, men detsamma Nicke. Vi hörs om en vecka.
Så är det. Ha det gott allihopa. Tja!
Hej, hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.